Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ja, men välkommen till ett nytt avsnitt av Ridklubben. Vi sitter på ditt kontor i stallet, Rebecka.
Ja.
Börjar det kännas som ditt kontor nu?
Ja. Jo, men lite mer och mer. Jag håller på att städa ut mamma här sakta men säkert.
Ja. Det har varit ett organiserat kaos innan. Din mamma hittat, den enda som har hittat här har varit din mamma.
Exakt.
Men nu har du börjat styra upp det lite.
Ja, men jag håller på att försöka liksom flytta in.
Vi ska prata dressyrträning med Ninni som både du och jag rider för och som du har känt jättelänge.
Ja.
Och som också jobbat på polisrytteriet.
Ja, men precis.
Jättespännande. Men du hoppade för Sylva häromdagen.
Ja.
Berätta, hur gick det?
Ja, men jättebra. De håller också på att renovera lite här. Jag hör lite att det sågas bakom mig, men så får det vara idag.
Jag håller på, du röjer helt
jag
enkelt.
Jag håller på och röjer här. Det är en traktor i ett ridhus som håller på att byta underlag. Och här håller de på att renovera ett rum som ska bli... både gymnasiet ska ha det lite som sitt samtalsrum och vi kan ha det som ett vilorum för personalen.
Perfekt ju.
Ja,
gud vad bra. Ja, det är ingen rast och ingen ro.
Nej.
Du sitter inte på händerna.
Nej, och inte när jag red för Sylva heller. Det var så kul. Och det var också, jag var lite extra stolt över att han sa, Rebecka, det här gjorde du riktigt bra. Det här är till och med en svår övning för dig. Jag bara, jag vet.
Vad gjorde ni då? Vad var det för något?
Men vi red mycket liksom korta vägar. Så det var mycket korta vägar och att man skulle vända på bakdelen som han mycket ofta vill. Han vill oftast att man rider rakt mot typ väggen och sen vänder tillbaka och hoppar ett hinder. Så jag har gjort det mycket för honom förut, men det har alltid varit mitt svåra. Dels för att jag gärna plockar bort galoppen och är lite långsam. Och här kan man inte vara långsam och man kan inte heller plocka bort.
För då orkar de inte över hindret sen.
Exakt.
Om det går för sakta.
Exakt. Man måste ju tänka, man måste liksom samla i svängen och tänka fram ur svängen liksom. Mm. Och det gjorde jag bra, men Salsa känns också så fin. Det var väldigt, väldigt, väldigt roligt.
Men hon känns otroligt pigg.
Hon känns
jag vet
fräsch.
Inte om det är maten, eller om det är träningen, eller om det är kombination av allt, men det är någonting som stämmer för henne.
Ja. Nej, jag tror att det var ett bra upplägg efter sommaren som jag gjorde. När hon fick vara ledarhäst när vi redde ut på alla ridskolehästar.
Just det.
Så hon var liksom ute 2 timmar nästan varje dag. Det var hennes igångsättning och det tyckte jag kändes...
Pratade om det i podden att jag fick en sån aha-upplevelse när vi var på... Nicke rider oftast bara en klass om dagen har det blivit när hon tävlar. Så när vi var till Mjölby så redan ju 2 klasser. Efter varandra, bara lätta klasser men ändå. Och då slog mig just det här. Har vi pratat om det i podden eller bara i stallgången?
Nej, jag tror...
Nej, men det bara slog mig att så här, Milan går aldrig 2 timmar.
Nej.
För det blir ändå att de håller igång, även om man så här, rider fram, hoppar, vilar lite. Men man sadlar inte av, eller vi hann inte det då. Utan han står och vilar och käkar lite och dricker vatten och liksom laddar ju om. Och sen så rider man fram kortare till klass 2. Men bara här att hålla igång mentalt under lite längre tid. Att vi gör det så sällan.
Yeah.
Det blir att man rider ut kanske max en timme.
Ja,
eller när det är lektion också kanske en timme.
Yeah.
Men det här att hålla på i 2 timmar med lite lugnt.
Yeah.
Det måste vi faktiskt öva på lite tror jag.
Yeah. Ja, men det är det. Och sen blir det också svårt. Tycker det är sällan jag rider ut själv i 2 timmar också. Det är om man har någon jättelång runda eller man vet att man ska... Du vet, men annars så brukar jag ändå försöka nu. För nu är det också så här, nu är det bra, de här 3 hästarna de funkar så himla bra att rida ut tillsammans. Och då brukar jag alltid ta med mig några tjejer på dem, alltså så att jag får ut alla 3 samtidigt. Och då är det också lättare att få ut dem en längre runda. Alltså att man ändå försöker vara ute minst 1,5 timme typ.
Ja,
det blir också mycket skritt ute. Speciellt här, man möter ju folk hela tiden och så.
Ja, Nicke var ute redan häromdagen. Då var det bara vi ute, det var skitmysigt. Alltså fin höstdag. Och hästarna då pigga.
Ja. Jag brukar annars passa på att rida ut när det regnar, för då är man också själv.
Ja. Nicke red ju också för Sylvia. Jag var inte här då, jag missade det.
Nej.
Vad spelade in en jättesvår frågesport på tv? Men Nicke var också jättenöjd och jätteglad och tyckte det känns jätteroligt.
Ja, men gud vad roligt.
Och det är också det som är så retligt att Milan känns som att han är i sån jäkla fin form och på så glatt humör nu och så att hon inte kom med till Jönköping.
Ja,
för hade hon kommit med till på Agri Pony Trophy så hade det kunnat bli skitkul.
Ja.
För han verkligen så här tummen upp. Hon red barbacka igår kväll. Vi var ensamma här. Vi var här sent på kvällen igår. Eller sen, vi var på kvällen. Så red hon barbacka i ridhuset så stod det hinder framme. Hoppade hoppa barbacka. Det är ju så mysigt. Man ser Milan tycker det är skitkul.
Ja. Gud vad härligt. Mm. Hur går det för dig lite?
Jag rider. Ja. Jag har ridit ut ganska mycket. Det går jättebra. Jag tycker det är jättekul. Sen så red jag i ridhuset. Försökte trimma lite häromdagen. Och då kände jag bara vad svårt. Vilken skillnad det är på ridning. Även om man jobbar. Alltså när jag rider ut. Man försöker liksom flytta och jobba och ställa. Och dona. Men det är skillnad alltså på att rida i ridhuset och rida ut.
Absolut.
Jag kände det så här annorlunda.
Ja.
Det tog en stund innan jag liksom kom på det.
Och sen ute tycker jag oftast att där kan man ju ha en plan om det är något man behöver träna på. Men där kommer det lite mer naturligt när man gör olika saker. I ridhuset måste man ju mer ha en strukturerad plan.
Ja.
Vad som ska ske under den här timmen.
Och så blir man så löjligt så här. Anna-Karin som också har häst här i stallet, hon var i ridhuset samtidigt. Ja. Då blir man så himla glad och säger, men gud, det ser bra ut. Man bara, tycker du?
Gud vad härligt. Växer man
hon bara, men den där kan du hoppa på. Jag bara, jag hoppar inte mera.
Hon
bara,
du kunna.
Bara lägg fram bommar. Och bara, Men det där är ju också, vad heter det, Ninni som sitter bredvid oss nu och väntar på att få komma in i samtalet. Är också expert på att peppa en och få en att känna sig bra, som att man vet vad man håller på med fast man uppenbart inte gör det. Och jag träffade precis en i stallet nu som red för Ninni faller första gången.
Ja.
Som också du vet när man ser hur när man så här, after ride lyser.
Ja,
och hon bara, det var så roligt och Ninni är fantastisk. Och man känner sig, hon sa att hon bara, jag är så duktig på att säga till mig själv att det är så dålig hela tiden. Och där är ju Ninni, välkommen hit förresten.
Tack så mycket.
Där är du expert på att få en att känna sig bra. Och du är så jäkla duktig på att peppa och instruera på alla olika nivåer. Och det tycker jag är så himla roligt. Var har du lärt dig det?
Ja, vad har man lärt sig det? Till att börja med så är jag fruktansvärt ödmjuk själv. Med jag vet hur svårt det är att rida och hålla på med det här. Så det blir jag påminn om varje dag. Mm. Så även, man kan tycka en del säger, hur orkar du stå år ut och år in och säga samma sak? Men det är ju så. Det är ju så svårt. Jag vet ju om det. Så det tar sån tid att lära sig. Och sen så är jag nog duktig på att inte dra alla över samma kant.
Nej.
Utan man måste möta både elev och häst där de befinner sig där och då.
För vilken nivå, upp till vilken nivå tränar du och tävlar du?
Tävla gör inte jag nu mer. Jag har ju inga hästar kvar.
Men har tävlat.
Ja, jag kom ju faktiskt, jag tog ju faktiskt då mitt gröna kort förra året och hann med en tävling. Så länge sedan var jag tävla. men nivåer som jag elever så är det, jag har ju både hoppryttare och dressyrryttare. Ja. Och det är ju hoppningen från väldigt låg nivå upp till väldigt hög nivå och likadant till dressyren. Mm. Så att jag är väldigt bredd på elever. Mm.
Men du tränar bara i dressyr, fast hoppryttare i dressyr då?
Mm. Ja, sen kan jag absolut ibland ta fram bommar och så.
Ja.
Just för att kanske just bara för att kontrollera, framförallt med hoppryttarna. Att, ja, men har vi en bra rytm nu? Har vi en bra galopp? Och det blir mer tydligt för hoppryttarna när man pratar bommar.
Du säger ofta det när man rider höjd också, när du tränar de andra hoppryttarna här. Alltså, tänk dig som att det står ett hinder nu, att du rider mot ett hinder, att man tänker in hoppridningen i dressyren. Smyger in det där lite grann.
Det gör jag väldigt ofta med hoppryttarna. Men det blir tydligt då. Då säger man det. Och det är lika med dressyrryttaren. I hoppningen lär man sig ju ganska tidigt där att räkna galoppsprång relaterade. Här ska det vara 4 steg jämna. Mm. Och det försöker jag få in i dressyr, alltså även de som rider dressyr. Mm. Det här att rida jämna steg.
Men det här som vi, du säger vi hoppryttare, jag har inte varit hoppryttare på 20 år, men hoppryttarna då håller på med, kallar du det dressyr?
Ja, för mig är det liksom samma.
Ja.
Nej, men jag gjorde det förut när jag hade egna hästar och så här, då även om jag inte hopptävlade så hopptränade jag när hopptränare, ja jag hade ju häst här då. För jag tyckte dels för hästarnas skull och sen ville jag underhålla hoppningen. Men jag tänkte ju likadant när jag red framme. Alltså de ska vara framme för skänken, A, B, C ska funka.
Mm.
Och sen står det Tinder där framme och det ska vi över.
Mm.
Så jag gör ingen större skillnad.
Mm. Vad heter, men jag tänker om, för du som då också tränar ryttare som rider dressyr på väldigt, väldigt hög nivå. Det kan jag förstå är kul. Om man är dressyrtränare och dressyrryttare, att det ger dig någonting. Men vad ger det dig att instruera folk som rider dressyr på lätt C-nivå?
Det är ju jätteroligt. Nej, men jag tycker all ridning är kul. Jag tycker verkligen all ridning är kul. Och jag tycker det är kul att titta. Alltså vad som inspirerar mig, det är ju att titta på de som är väldigt duktiga. Absolut. Ja. Men jag tycker också att man lär sig. Ibland ser man ju så här barn som är ganska orutinerade. Men shit, vilken bra skänkel eller vilken bra balans. Så där vill jag också rida. Alltså man lite härmas när man rider nästa gång. Så att, alltså man ser ju ofta väldigt mycket bra saker också. Och sen just det, om de rider lätt C, just det här utvecklingen för de som rider lätt C, de vill ju oftast rida lätt A om ett år. Och just den här utvecklingen.
Men vad är lättast då? Är det de som har SM som mål eller de som inte har någon mål?
Ja, fast alla har ju olika mål. Det kanske inte alltid är tävlingsmål.
Nej.
Utan de kanske har mål att jag vill kunna hantera min, eller liksom rida min häst i alla gångarter. Hoppa ibland. Alltså de har ju olika mål alla. Så det behöver inte alltid... Alla mina elever tävlar ju inte. En del vill ju inte ens tävla.
Nej, exakt. För det känns som att vissa har ju väldigt tydliga mål. Att de vill ju bli bäst i världen. De har lite mer det där drivet, goet. Medan vissa är ju här mer för att de typ älskar hästar.
Exakt.
Att de inte alls har samma... De kanske inte vill tävla och det är inte viktigt att lära sig galoppombyten eller vad det nu kan vara.
Nej. Men alla vill ju lära sig. Ja. Det motiverar ju mig. Att alla som kommer till mig vill ju bli bättre oavsett om de vill rida Grand Prix eller om de aldrig vill tävla. Så vill man bli bättre på att rida.
Det vill man ju.
Ja.
Annars hade man inte hållit på med det här i snorblåst.
Nej.
En grad.
Precis.
På lera.
Exakt.
Men du har ju några sådana käpphästar när du instruerar som är... Dels att du säger också ofta till dina elever att så här, det är svårt att rida, så gör det inte svårare än vad det är. Mm. Vad kan du säga om det?
Nej, men jag blir oftast påminn... Nu rider ju inte jag lika mycket som jag gjorde förr. Tyvärr, det saknar jag. Men
du rider flera dagar i veckan.
Jo, absolut. Men förut red man mycket, flera hästar om dagen. Ja. Så. Men jag blir ofta på när man sätter sig på unghästar. Det här att det är väldigt rena hjälper, liksom klina.
Mm.
De fattar inte det här, fippla här och fippla där och leda här och krama där och lätta där och pilla. Och, utan det är liksom gas och broms, sväng när vi svänger. Alltså det är väldigt clean. Och det tycker jag vi ska ha kvar lite när vi även... i utbildningen sen framåt. För det blir, vi gör det lite svårt och vi pratar med hästen, kopplar på för många hjälper samtidigt. Och då blir det svårt. Det är ju
man
helt
knackar lite med någon innerskänke lite längre fram och någon ytterskänke lite längre bak.
Ja, och så drar man lite innertyg. Ja, precis.
Som blir snurrigt och så fattar ingen vad man
precis
har på med.
Så jag tycker mycket just det här att många ibland när man hör tränare så pratar de väldigt mycket om hästen och det är bakben och det är ditten och nu är den för uppe och nu är den för nere. Och så ser man inte till ryttan. Jag försöker alltid med ryttan först. Det här för att det är inte vi i balans och position och vi koordinerar våra hjälper. Det är jättesvårt. Det tar ju hela livet att lära sig. Och separera våra hjälper så kommer inte hästen att förstå. Så jag försöker alltid just där med ryttarna först. Och resultatet blir hästen.
Det är väldigt intressant. Jag var på Strömsholm förra veckan. Och då hade vi så här auskultation, heter det så? Auskultation. Med Elisabeth Lundholm.
Mm.
Och då var det deras SRL-3 som red. Och vi stod på marken och tittade. Och så delade hon upp oss i två grupper. Och så skulle vi liksom diskutera vad vi såg och vad vi skulle förändra. Och lite sånt. Och det slutade ju med att alla de här tre ryttarna, så var det liksom deras sits.
Mm.
Även de var ju de är jätteduktiga på, alltså de är ju jättebra på att rida och sitter ju väldigt fint i sadeln och allt sånt. Men det fanns ändå liksom så här små grejer som man kunde göra med deras sits som liksom gav ett sånt otroligt stort resultat sen för häst, alltså man såg som skillnad sen på hästen hur den förändrades liksom.
Mm.
Och det var väldigt nyttigt dels att träna sitt öga och speciellt jag som har mycket yngre elever. Jag har inte så avancerade elever. Då är det också så nyttigt att få träna sitt eget öga för man ser när det är så små detaljer. För de som är lite yngre är det ju kanske lättare att handen ska vara lägre och tillsammans eller försöka trampa lite mer stigbyggen så skänken blir still. Eller det är ju liksom lite olika saker som man tränar på. Men det var väldigt, väldigt nyttigt. Och då kände jag direkt att jag måste hem och rida för Ninni så att jag kan jobba med min sits.
Men jag tror att ridskolorna har ju så en otrolig viktig roll. Jag älskar ju ridskola och ridskolehästar. Det är ju
och du har också fortfarande, du har ridlektioner också för
ja, nu har jag ju börjat igen. Ja. Jag tycker det är så roligt. Så nu har jag ju börjat här hos Rebecka igen. Ja. Så jag har två morgongrupper på måndag och fredag. Men just det med att forma barn, det är ju på ridskolan som man lär sig rida. Alltså, man pratar hästen, man lär sig ridvägen, den här grundutbildningen. Ja. Och det är ridning i terräng och det är hoppning och bommar och dressyr. Ja. Så ridskolan är ju guld värda. Så att, och där kan man ju också forma. Gör rätt från början när man får en nybörjare.
För det märker man också att folk som har inte gått på ridskolan men har köpt, börjat rida på olika sätt och sen skaffat en egen häst och som inte går på... Du hade lektion för en sån här för inte så länge sedan när jag stod på läktaren. När Nina bara och frågade så här, kan du ridvägarna? Och så sa den här eleven, alltså några? Vilka menar? Nina bara, vilka, säg vilka du kan. Och så här, då får man liksom börja... Och det kan man inte kunna om man inte har gått i den skolan. Nej. Ja, så man kan ju läsa förstås böcker.
Jo, men jag tänker
man
också så, här, så men... om man typ hopptränar så där, det är inte så ofta vi då rider ridvägar egentligen, utan då är det ju mer vägar efter vart hindren står i ridhuset. Och kanske det är inte kanske alla dressyrtränare heller som faktiskt rider ridvägar, utan att man följer fickanspåret eller på volten. Eller...
Fan vad dressyrprogrammen har blivit konstiga. Apropå det. Så halva volter och
alltså jag tycker
konstiga
det är jätteroligt,
grejer.
För idag tycker jag även säger let's see. Förut var det ju verkligen
det var
snett
igenom
och så
volt,
följa långt.
Snett igenom volt. Vänd
idag är det ju lite mer övergångar och lite mer, alltså det kräver att man rider lite mer även i let's see idag. Jag tycker det är kul. Och att det finns liksom lite en röd tråd. Förut var det ju som topp när jag var yngre, tonåring. Då var det ju lätt av. Sen red man med det så. Alltså det var ju världens hopp mellan lättklass upp till medelsvår. Idag finns det lite mer en
röd tråd.
Ja, lite så.
Jag glömde, jag skulle ta hit med mina dressyrprotokoll. Jag fick ju mina dressyrprotokoll från när jag var tonåring och tävlade. Fy fan vad stränga de var. Eller så var jag bara sämst i världen, för det var verkligen...
De är nog stränga nu med, tror jag.
Alltså, de var så jättestränga. Det var nog i och för sig inga fina uppvisningar som vi bjöd på, men ändå.
Fast jag tycker ändå de flesta domarna idag försöker skriva någonting snällt.
Ja, absolut. Det skulle ju vara utvecklande att tävla.
Det men det är verkligen skitsvårt att tävla dressyr.
Ge inte upp vad sånt du fick.
Ja, det är typ det jag också skulle behöva höra. Men det är ju också när man hoppar, då är det 60 sekunder kanske som man är inne på den där banan. Man är, alltså, det går ju att hålla i manen och andas och klara det där. Men ett dressyrprogram, det är ju flera minuter där man ska vara perfekt i varenda steg liksom. Det är jättesvårt.
Vi ska åka till Jönköping på Jönköping Horse Show. Vi är lite inne på att kanske försöka intervjua en dressyrdomare. Vad skulle du vilja fråga en sån?
Åh, jag skulle nästan vilja vara med.
Du får vara med. Ja,
nej, men det, alltså, jag vet inte om det är någon så här fråga, men man har ju elever just där att men jag hade ju sån bra känsla, och framridningen ska vi inte tala om, där är det så bra alltid så att oj, men där står ju inte domarna.
Nej.
Liksom. Men sen är det ju en bedömningssport. Alltså det är ju svårt.
Ja. Är det bättre att starta tidigt eller sent i dressyr?
Det är en bra fråga. Fråga domaren det.
Ja.
Jag tänker att de måste bli tröttare, men också ha lite mer att välja. Alltså...
För jag tänker att de tar första fem får bli liksom sätta mallen för hur de andra sen bedöms. Exakt. Och då är det bättre att vara sist. Å andra sidan, när man är sist, så kanske de bara, ja.
Jag tror att det krävs... Det skulle ju göra mig i alla fall. Och just det här att vara nollställd. För det är ju liksom även många domare som har elever som rider för dem. Som de sen ska bedöma. Med många andra. Alltså det måste vara jättesvårt att vara domare. Jag har aldrig varit... nyfiken på att bli det faktiskt. Så det finns nog många frågor. Jag tror att ni kommer komma på. Jag har ingen specifik. Sådär.
Berätta om när du jobbade på polisrytteriet. Vad gjorde du då?
Ni hade väl podd med Kajsa?
Jo.
Ja, exakt.
Ja. Kajsa började när jag var där. Så jag var med och rekryterade henne.
Fick du rekrytera den ridande polisen?
Nej, alltså inte som polis, men jag var ju med när de gjorde ridprov och sådana saker. Så ridningen var jag med.
Vad hände med dina polisplaner?
Ja, alltså de är på is. Det är min plan B. Om det skiter sig med allt annat då.
Så den lever, polisdrömmen?
Ja, absolut. Det är ju min dröm. Alltså ridande polis, jag vill bli. Jag hittade någon sån här bok i källaren. Ni vet, som man fyllde i typ på förskolan. Vad ska det bli när du blir stor? Och då stod det att jag ska... Där ska
du har en kompis som är polis. Du kan börja snicka pela med henne.
Jag vet, men det är också först måste man bli polis och så måste man jobba som polis ganska länge innan man får söka. Och det är typ aldrig någon som slutar på polisrytteriet heller, har jag förstått.
Och vad var din uppgift där?
Nej, men jag började där. Jag jobbade ju med dem och gjorde under många år när jag åkte in och hjälpte dem med ridningen. kanske en dag i veckan. Eller då var det ganska sporadiskt då. Men sen var jag inne lite oftare. Då, och sen frågade de. För de skulle söka en ny stallchef. Mm. Och den, det var en väldigt omfattande tjänst. Mm. Det var mycket i den tjänsten. Ja. Och jag jobbar ju som ägen då, som tränare som jag gör idag. Och tänkte så här, men, ska jag eller ska jag? Men det kan vara kul att prova, tänkte jag.
Bra, Nini. Ja. Det är också mitt nya motto. Man ska våga säga lite.
Ja, så, det, så jag var inne där och jobbade 2 år. Men då hade jag ju ansvar och ja, chef, arbetsledare för hästskötarna som skötte och hade ansvar för ja, det hippologen gör nu, det hade jag. Jag hade ansvar för det stallchefen gör och så hade jag utbildningen på poliser och hästar och inköp. Så det var ganska mycket.
idag, och lite träningar.
ganska mycket.
Ja.
Så idag har de ju delat upp den tjänsten, så det tror jag är jättebra. Men det var jättekul att vara där och de är fortfarande mina hjältar. Mm. De är helt fantastiska.
Ja.
Både poliserna och hästarna. Det var jättekul och man lärde sig ju jättemycket, inte bara inom häststyrka utan ja.
Har du någonting konkret som du tog med dig därifrån?
Åh gud vad svårt. Nej men mycket om man, det här med i och för sig kunde jag, eller det jobbar man på hela tiden just där. Deras hästar är ju vanliga hästar. Det är inte så här, en polishäst och den reagerar inte på något. Och den, ja, det är ju en vanlig häst.
Som blir det för att man gör en sån.
Ja, och det handlar ju väldigt mycket om hur man hanterar hästar när de blir rädda. Och, men jag tycker jag jobbar ju likadant här. Alltså när man, eller där jag är.
Fast jag tänker att det kanske är coolt också för andra som inte har sett det. Att få se att så här, där är ändå, det är hästar, det är ganska många hästar som man ändå har tränat till att bli på ett visst sätt. Eller att de ska vara så trygga. Mm. Så jag tänker på oss andra vanliga människor.
Mm.
Att det kanske vi kanske också behöver träna lite mer på det om man har hästar som är lite spooky eller
otrygga. Det är oftast det eller man behöver göra. Det är ju ryttarna som måste lära sig att hantera hästarna.
Ja. Vi klädde ut med Dante ett spöke igår.
Ja, han var jättefin skål.
Det var ju jättefolk tomt här förstås. Och jag var så här, jag bara, vi måste vara jätteförsiktiga. Men Milan, han brydde sig inte ett spår. Vi hade med ett lakan, klippt ut hål för öronen, hål för ögonen. La lakanet på ryggen inne i stallet. Han var helt obrydd.
Ja.
Och sen så gick jag bara, vi måste gå ut. Det måste vara inhägnat. Vi får inte skrämma någon. Han får inte bli rädd. Jag var ju hönsmamman. Nicky bara, du vet.
Så där var inte när jag var liten.
Men han var ett jättegulligt spöke.
Ja, vad roligt.
Han var jättegullig. Han ville bara äta morötter. Han skett fullkomligt i det där lakanet. Men så kom ju Nid ut på... Nej, det var Jenny som kom ut på. Det kom ut för att stå på banan. Vi bara, ska vi ta bort lakanet? Jag blev så här, blir de rädda? De bara, nej, det var ingen fara. Det gick jättebra. Ja. Han var så snäll.
Men också kul bara att få se lite hur de tränar sina hästar där, tänker jag. Alltså för att få dem att bli trygga. För det vet man, alltså det är inte så lätt att hitta på hur man ska jobba med hästarna för att få dem trygga.
Men sen hästar, det handlar ju inte om så just att vänja dem vid paraplyer. Det kommer ju nya paraplyer i olika situationer på stan. Så det är ju kanske inte paraplyerna i sig man vänjer dem, utan och mycket är hur man som ryttare hanterar situationerna. Det är ju det vi måste lära oss. Men det är ju vilka ridhus som helst. De ser ju spöken i hörnen ibland. Och, ja.
Men om man pratar om att det är svårare och svårare att hitta hästar till ridskolorna. Jag läste någon artikel på, om det var Ridsport eller Hipson också, som har gjort någon artikel om det, att det är svårt. Jag tänker, du som söker hästar till ridskolan också, Rebecka.
Ja.
För att man avend gör dem nervigare och nervigare.
Mm.
Blir det svårare och svårare för poliserna då att hitta hästar?
Nu är inte jag
nej,
där så mycket.
Nej, jag kom på
mycket,
det. Precis när jag började fråga, så jag på det. Nej, du är där som representant för polisrytteriet.
Nej, det är säkert svårt. Men sen beror ju just det att som ridskolorna, de har ju inte den här budgeten. Alltså, tittar man vad hästar kostar idag.
Ja.
Förr kom jag ihåg, då åkte vi och köpte lektionshäst. Men då var det ju så här, ja, det går ett gäng i hagen. Och så åkte man dit och, nej men vi provar den här och den här och den här. Och det var ju inte, vi fick, man fick ju liksom 5 hästar.
Mm.
För det var en häst kostar idag.
Mm.
Så att jag förstår att det är jättesvårt.
Mm.
Men de, polisen har ju också en annan budget säkert än vad ridskolorna har att köpa häst för.
Så då, om man släpper poliserna då, och, förlåt, och går tillbaka till den här dressyrträningen som du gör med oss som du gör varje dag. Vad är det du ser för, vilken är liksom den vanligaste? Det måste finnas någon gemensam grej vi alla gör lite fel, eller? Alltså det vanligaste som du ser på oss, som du känner att det här måste säga till om. Du brukar säga sitter du sitter, nog med förslag brukar du säga.
Ja, nej men jag tror också att man, hästarna, de har ju inte en aning om vad som förväntas av dem när man tar ut dem i ridhuset. Alltså de vet ju inte det. Nej. Som sen, ja jag går med här. Så jag tror, överlag, nu har jag fokuserat mycket just där med skritt. Ja du vet ju du Rebecka, nu har vi fått kämpa med alla dina hästar. Nej men man ser ofta så här folk sitter i skrittar fram i ridhuset så här på långtyger, chitchattar med varann och det är lite cowboystil och man är inte där liksom. Och sen förväntar man sig att när de väl tar tygen då ska hästen bara ja, nu händer det, nu gäller det att vara med på banan. Men de är ju inte det. Så jag tror just att vi har en helhet bara här att det börjar ju lite i hanteringen i stallet. Det här att få hästen med sig och så det tror jag har jag fokuserat väldigt mycket på med alla faktiskt den senaste tiden. Att det börjar direkt. Mm. Att vi måste börja ställa lite frågor. Att vi måste vara där för hästen. Så inte den bara ska gå omkring där. För det är inte så meningsfullt för den att bara gå omkring. Mm.
Men om man går in i ridhuset och så skittar man fram på långtyg eller ett tag. Vad tycker du är nästa? Vad är nästa? Ska man ta tyglarna och skita på korta tyglar ett tag? Eller ska man trava på en gång så att den får gå och jogga igång sig? Ska man eller hur vill du värma upp innan du liksom sätter igång och jobba?
Om du går till mig själv. Mm. Jag gör nog lite olika beroende på vilken häst. För jag, om den inte skrittar i friskritt, att jag vill få igång den genom kroppen och så, då väntar jag nog att börja trava. Och sen har jag börjat lite med bara här att ta tygen är ju en konst. Jag brukar titta just där hästar. Det är ju inga hästar som folk säger att de är så starka och motstånd och i bettet och allt så här. Det är inga hästar som gör det när de skrittar på långtygel. De ligger jättefint i munnen alltså, och ingen styrka, ingen motstånd. Problemen kommer när vi tar tygen. Idag tycker jag man kan ta tygen lite i taget. Där man ser att hästen fortfarande är liksom lugn i halsen, lugn med bettet i munnen. Så att man tar sig lite tid kanske i skritten. Sen tycker jag att det är jätteindividuellt på olika hästar. Det här med hur länge ska jag skritta. Det kanske är bra att rida fram i galopp mer än trav.
Att man skrittar och så tar man någon galopp nästan på en gång eller för att värma upp?
Ja, en del hästar är ju lättare, har ju lättare för galoppen. Och då kan man ju rida fram mer i galopp än i trav. Så det är nog lite olika. Jag tror det är viktigt just det med om man har sin egen, att man hittar en röd tråd, vad som passar och att hästen känner igen det även när jag kommer på tävling sen så att det inte är, oj nu är det tävling, nu är det något helt nytt här.
Det är bra. Du rider alltså fram likadant, om vi låtsas nu att du hade en häst som du tävlade på. Rider du fram då likadant varje dag?
Ja, i stort sett. Ja.
Gör vi det?
Nej men och framförallt, vi är så alltså, vi, om vi rider samma häst, vi rider på olika sätt och har ju olika...
Ja, fast det tror jag. Jag tror att hästen vet, jag tror att Salsa vet när du kommer och när jag kommer. Ja. Jag tror att det är hon stenkoll på.
För jag väger dubbelt så mycket.
Nej, hon sluta. Bara, det är hon. Nej, jag tror att hästar känner ja, redan i stallet.
Ja, men sen är det ju klart att man kan göra förändringar. Ja. Men någonting som jag alltid gör oavsett är ju att kolla lite signalsystemet. Det här, hur svarar hästen för skänken? Går det att svänga höger-vänster? Höger-skänkel, vänster-skänkel? För funkar, och det gör jag alltid så får, oavsett vilken häst jag sitter upp på. För känner jag så här, nej, det går så där och svänga höger, då kommer inte jag kunna rida bogen in eller vända över eller jag kommer få problem med volterna och så det är något som jag alltid kollar jämt.
För jag kan alltid. Inte jag brukar skritta fram och sen så tar tyglarna mitt emellan mycket och så travar jag lite på så här, inte långa tyglar och inte men så här, bara trava lite så att det känns som att blodomloppet sätts igång. Som man själv skulle vilja jogga upp lite. Bara lite, några varv. Lite för sig. Båda hållen. Mm. Och sen kanske någon galopp så också. I lätt sits. Och bara så här, brr. Och sen kan sakta ner till skritt. Och ta tyglarna och kanske börja jobba lite. Mm. För det känns schysstare. Jag vet inte. Det kanske är helt fel. Det kanske är...
Men det där blir lite olika. Alltså så här, jag tror också... Ja, senaste tiden, då har jag ju upptäckt skritten. Nej, men jag känner att har man jobbat i skritt i kanske 20 minuter, 30 minuter, alltså länge tills man känner att hästarna är De är liksom framme för skänken. Det funkar lika bra åt båda sidor. Jag kan liksom göra allting som jag vill göra alla andra gånger. Där kan jag göra i skritt. Då sen när man börjar göra det i trav, då är det så enkelt. Mm. Så jag tror också, man har bråttom upp i liksom tempo. Mm. Innan det funkar i ett lågt tempo så har man bråttom upp i ett högre tempo.
Kul, jag ska prova.
Jag tror skritten är underskattad.
Absolut, jag känner också det.
Så, att, och förr som man sa, nej, man ska inte skritta så mycket för man förstör skritten. Fick man ju alltså när man var yngre.
Ja.
Men idag är det som inte funkar i skritt, det funkar ju inte i trav och galopp heller. Fast man tror det, för att man rider lite fortare.
Ja.
Och det var väl för att, i sånt fall för att man tyckte att man förstörde skritten för att man red fel.
Mm, ja, så kan det också vara.
Då.
Mm.
Antar jag.
Jag gillar skritt. Jag tycker det är bra. Nej, men det är bra om man hinner med. Som ja. Ryttarna hinner med och känna. Trav och galopp, det går ju liksom ganska fort. Alltså, det är ju såna här snabba ögonblick hela tiden.
Ja.
Så det krävs ju väldigt mycket tajming av orutinerade ryttare. Liksom. Skritt hinner man ju med. Så just det att känna efter att man hinner med och känna i skritt, så är det lättare att veta vad man letar efter i trav.
Det där med tajming är någonting du också säger ofta när du har lektion. Att du säger, gör det, så du säger att du ska sakta av eller vända eller vad det kan vara. Men gör det på din tajming.
Mm.
Är det så att många elever gör att man ska vara så lydig att så fort du säger sakta av, så sakta man av direkt, eller man har bestämt att nu ska vi se, men det kanske inte gick, hästen kanske inte kändes fin vi se. Då kan man göra det lite senare kanske. Mm. Eller är det ett återkommande problem?
Nej, men jag säger det ofta. Och folk säger ju inte jätteofta, men det händer. Jag vill träna timing och då brukar jag säga, jag gör det du. Gör det igen. Nej, men det finns inte en möjlighet att man från backen ska kunna. Alltså, det är ju ett ögonblick.
Liksom. Och det är ju också en känsla. Timing har ju så mycket med känslan att göra, tänker jag.
Så att det här, och jag upplever många gånger att folk blir ganska, ska man säga, stressade när man instruerar. Att då, nästan att, ja, men säger jag så här, korta tygen. Åh, jag ska korta tygen för nu har jag gjort fel. Alltså att det blir en sån. Så att istället, men gör det på din timing. För när jag säger det så kanske det inte är bra precis då att de kortar tygen. Och så blir hästen också så här att oj, 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 oj.
Att man ska vara lite mer lyhörd som ryttare.
Ja, så man lite grann tänker efter och känner efter och sen gör.
Ja.
Sen händer det ju ibland att jag också säger nu. Då vill jag ju få en effekt nu.
Ja.
Ja. För jag tänker, där i dressyrprogram, då ska det ändå ske vid en viss punkt. Ju. Mm. Så, och det tycker jag nu när jag tävlade dressyr för några veckor sedan, att det är svårt. Det går ju också fort.
Mm.
Om man tänker att man ska rida skrittsnätt igenom, sen ska man korta tygen, så är det trav och sen är det galopp. Det går undan. Ja. Ska ni äta.
Ja.
Där är det inte att plocka upp tygen i något litet lugnt mystempo, utan det är kort tygel, det är trav och sen är det galopp.
Mm.
Och har man tur så har det varit rätt galopp i ett bra tempo.
Fast det är ju lite även så här, det är det, för en del, ja, jag har ju fått dig nu och startat lite dressyr. Så, men jag tycker det är roligt, och just det här att när hoppryttarna liksom tycker det är lite kul med dressyren, de märker liksom wow, vilken feeling, oj oj oj, så här. Då har man ju fått några att starta på någon lättklasstävling, och det har ju gått väldigt bra också för många. Jag tycker det är roligt, och då känner jag mig stolt också att man är i utbildningen, och sen kanske de hoppar 1,30, men de har liksom ridit en lätt B på jättebra procent. Det tycker jag är kul. Ja. Alltså, det är en bra grund att stå på.
Ja. Där känner jag lite att vi hoppryttare är lite slarviga. Dressyrryttare är nog inte lika slarviga som vi hoppryttare är. Det är inte alltid vi gör en bra hatt.
Man har inte råd med det.
Eller gör en bra övergång. Och det tycker jag också är kul då, när man har börjat rida lite med dressyr och tänker kanske man ska tävla dressyr. Att nu är man ju mycket mer medveten. Och tänker att varenda övergång man ska göra vill ju man ska bli så bra som det bara går. Eller halt eller sådär.
Men det har ju med hästens uppbyggnad att göra. Alltså det kanske inte är för att jag ska visa halten och få en 8 i ett dressyrprogram. Utan att hästen verkligen står på alla fyra ben. En övergång stärker ju hästen, ökar samlingen. Och det måste man ju ha i hoppningen också. Alltså den måste ju ha styrka, balans och bjudningen och allt det här. Precis som dressyrhästen, om man ska hoppa högre hinder.
Ja. Det är Agnes.
Ja.
Agnes sitter. Det är höstlov, det är inte lätt. Då måste man få med mamma till stallet.
Det är klart.
Okej, men vilken är den största utmaningen nu då? När du ska försöka formatera om mig till en dressyrryttare?
För du flörtar i, du pratar ofta om att du ska börja bli dressyr, börja tävla med dressyr.
Absolut.
Ja.
Och jag är också så här, om man väl åker iväg och tävlar på en häst, då kan man lika gärna ta med sig alla andra, tänker jag. Men sen tror jag också att jag gillar att inspirera andra. Och jag tycker att så här, tävlar man hoppningen och 30 säger vi, då tycker jag också att man ska kunna rida runt en lätt klass i dressyr. Sen behöver man ju inte vinna, eller det behöver inte vara jättebra, men att man ändå bara får stämma av lite, att man har koll liksom.
Men jag upplever, jag älskar ju att sitta och titta på ridning. Mm. Och som när Sylve är här, Sylve är ju supernoga. Alltså man kan ju inte bara hafsa igenom någonting. Alltså det är ju att rida hästen i balans, och ni ska kunna flytta dem för skänken. Och, alltså,
ja.
Så att man hör ju det. Hopptränaren är ju också noggrann med dressyrarbetet. Men det är ju ingenting kanske de tränar på hopp. Träningen.
Nej. Så det krävs med hakingträningarna.
Ja.
Markarbetesträningarna, eller markarbetet med haking innan hoppningen sätter igång. Det är ju fan avancerad dressyr, tycker jag.
Mm. Ja.
Men det är ju ingenting de kanske tränar där och då, utan då är det ju leda till hoppningen i fokus. Men jag tror att det är viktigt att hoppryttarna tränar marka, alltså på marken, det här för att de ska kunna hoppa bra.
Ja. För det är också, man hoppar ju så lite egentligen på sin häst. Alltså om man tänker så här en vecka, då hopptränar man ju kanske en gång i veckan. Och så en gång i veckan markarbete, eller två gånger i veckan markarbete. Och sen är det ju dressyr resten. För när man rider ut, då rider man också dressyr. Alltså så här, dressyrarbetet gör man ju varje dag. Mm. Även om man rider ut, hoppar eller rider markarbete.
Mm, precis.
Så då känns det också ännu viktigare att man vet vad man håller på med när man gör det arbetet.
Vad är det som gör att vissa saker är så jävla svårt då? Alltså jag tänker, jag rider för dig ibland. Du vet ju hur jag rider. Och så jag hittar de här gamla dressyrprotokollen från 90-talet. Där det står samma sak som du säger nu. Där det står vinkla upp vänsterhanden. Omkullagd hand. Eller omkullagd, framförallt vänsterhand. Mm. Men omkullagda händer. Bla bla bla. Mm. Det är samma sak.
Mm.
Varför är man, det vill säga jag, obildbar? Varför ska det vara så svårt? Jag vet ju hur det ska se ut. Jag vet ju hur det ska kännas. Jag vet ju hur man ska sitta.
Mm.
Och så helt plötsligt sitter jag med vänsterhanden omkullagd. Vad är det för något?
Men jag tycker så här, att vi är lite lata faktiskt, vi ryttare.
Ja.
Att det finns ju så många, det är ju så mycket fokus på hästen hela tiden. Mm. Och jag brukar ofta säga det till mina elever, att jag håller inte på med läktarridning, utan man rider för sig.
Och det är jag jätteduktig på.
Ja, det ska vi prata mer om sen. Fulridning ska vi prata mer om.
Nej, men som det här med, jag vet ju själv, jag gillar ju så här, ibland får jag säga nu är det utan stigbyglar här i 3 veckors tid. Och då gör jag det konsekvent på alla hästar, om jag inte sitter på någon unge, alltså så, behöver man kanske ställa sig upp och så, men då gör jag det. Eller att jag gillar ju när man har de här handtagen på så här, sätter fast
på sadeln.
Ja, precis. Och det har jag gjort på några elever nu som är lite yviga och far runt lite.
En liten tantrem.
Ja, inte runt halsen, utan man sätter den i
sadeln. Nej, men precis. Det är på en liten sadeln. Ja.
Precis. Och har trätt in tygen i den där ringen. Och de sitter de i och för sig lite långt bak med handen, men de kan inte veva runt. Mm. Och jag, så, de elever jag har gjort det på, så kanske de har gjort det en vecka eller två. Och jag tänkte så här, men alltså, gud vad bra. Det här har liksom sparat mig 1,5 års jobb.
Ja.
Istället för tjata på dem, in med armbågen och in till armarna, så har de liksom kört det här, och så har den hjälpt till att så hamnar de där. Mm. Vrid om handen, man kan ha ett litet spö eller en liten pinne på tummarna. Så att vi får inte vara rädda liksom att ta hjälp av, så det inte är så här prestige. Nej, men så dålig är jag ju inte, så jag behöver göra det där. Alltså att man släpper lite på det här, för det finns ju väldigt mycket att göra så att det går snabbare. Ja. Alltså man behöver ju upprepa så många gånger, jag vet inte, men det är så många tusen gånger, så att för att bli av med ett fel och rätta till det tills det blir rätt.
För mig har det hjälpt skitmycket. Det var någon gång när jag skulle rida ut på Salsa och du sa, ta grammantygen bara, för det var, hon hade vilat eller vad, hon kanske var lite yster.
Ja.
Så jag tog grammantygen på henne. Och sen dess så vill jag alltid ha den. För då plötsligt så stänger jag händerna. För jag har, du vet, jag har ju, sitter med liksom öppna, jag sitter på något konstigt sätt när jag bara har tyglarna, att det liksom öppnar lillfingrarna på något sätt. Jag håller jättekonstigt, jag fattar inte. Och Ninni säger stäng handen, stäng handen, stäng handen. Men sen när jag har grammantygen där, då stänger jag handen. Sen har jag den liksom inte spänd. Eller använder mig inte av den. Men bara att jag har den att hålla i.
Mm. Så man kan sätta att stänga handen. Tyglar i vanligt bett också.
Exakt, bara för att köra dubbla tyglar. Ja. Det är jättejobbigt att rita med dubbla tyglar.
Nej, alltså jag får helt, det hjälper mig jättemycket. Mm. Det är knäppt.
Mm. Jag tror också att man ska hitta lite såna där enkla, det är inte enkla lösningar, men ändå sånt som kan hjälpa en lite, att hur man blir en bättre ytterryttare.
Ja.
För sen är vi också så olika. Vissa behöver ju se för att bli bättre, vissa behöver höra och vissa behöver känna. Det är ju liksom så mycket olika sinnen som man ska... Det är nästan svårast när man har ridlektioner, tycker jag.
Mm.
När det är 10 elever och alla lär sig på olika sätt.
Mm. Så det tycker jag är jättebra. Det kan jag göra även om jag tränar som en privatryttare. Och så kanske jag har en... Det gör jag ganska ofta. Det här att kanske eleven efter håller på att rida fram. Och så är det något, så vet jag att den där eleven som håller på att rida fram är väldigt duktig på den där grejen som jag ska göra med eleven jag har. Så då kan jag säga, hallå, kan du visa lite? Ja, så. Ja. Det är jättebra att göra så. Det här att, precis som du säger, att man också visar och kan hjälpas åt med det lite så här i ridhuset. Ja. Man kan ju, jag brukar ta någon privatryttare ibland så där, rid med.
Det är faktiskt jättebra, för att jag kan också tänka mig om man aldrig sett en skänkelvikning då är det omöjligt att veta hur den ska se ut genom att bara jag instruerar. Det här är yttertygen, det här är innertygen, det här är, du vet, man ser på barnen, det är liksom, de är som frågetecken där i sadeln. Så det tror jag också är jätteviktigt.
Mm.
Det skulle också behöva göra mer, känner jag, som ridlärare, att man kanske antingen har på sig ridkläder som man kan sitta upp och visa eller att man har en
föråkare
som är med, som bara visar hur man gör. Det tror jag är supernyttigt. Men det här med fulridning, det brukar du säga ibland. Och det här vågar jag fel. Jag har tänkt på det så mycket senaste tiden, att jag tror att jag är, det är nog som jag är person, att jag vill liksom inte göra fel. Och så blir det ju då så i ridningen också.
Mm.
Och då blir det ju lite att man vågar ju inte testa, eller man vågar inte så utmana sig på samma sätt, för att man, det blir ju lite läskigt om det blir fel. Men det är ju också inte hela världen om det blir fel, det vet jag ju.
Ja, nej men alltså man måste ju, jag tror inte ens Grand Prix-ryttarna gör rätt hela tiden. Alltså man är lite efter och man gör för mycket och man gör för lite och inte rätt timing. Man måste liksom våga att det blir fel ibland. Mm. Eller man, alltså det finns ju bra fel och så finns det dåliga fel, att man blir arg på hästen och börjar slå den för att, ja, det är ju dåliga fel, men sen det här att man är inte perfekt och man gör lite för mycket och man gör lite för lite, man måste ju våga prova, för annars kommer man ju aldrig lära sig. Så det tycker jag är viktigt.
Och det är det som är fulridning?
Nej. Fulridning, men jag tycker ofta att alla är så, det är så fixerande vad hästen har huvudet. Bara den har huvudet lite in så ser det bra ut.
Men jag ska gå på tygen.
Ja, fast det är den,
nej, men det gör de ju oftast inte. Eller? Men det är många som känns som att det är viktigt att hästen går på.
Ja. Jag är så här, jag är jättedålig. Eller jag vet, jag kan inte ens det här lite fixa till huvudet när jag sitter upp själv. Så att har någon suttit och hållt hästen i eftergift, alltså att man håller den på tygen, sitter jag upp då så kommer den där hästen köra upp huvudet när jag sitter upp. Och då måste jag jobba lite från grunden, liksom fram till handen, ja, stämma av. Basic. Så kommer, jag vet att den kommer komma till eftergift, men den kommer inte göra det på 5 minuter.
Nej. Men då tar folk jag... fortfarande har det fokuset framifrån och bak, att den ska först börja på nacken och sen så ska jobbet komma bakifrån. Att det är det folk gör.
Ja, det händer. Ja. Det är inte ovanligt. Det är jättevanligt. Så, och då kan det se, då ser det inte så fint ut när jag sitter och rider där i början. För då nej, kanske den ofta är... Och då, ja, men då gör, avdramatiserar.
Ja.
Liksom. Det här, för mig är det inte ful ridning, men jag kallar det lite. Det är ingen stor sak. Jag har inte panik när de går så. Jag vet att den kommer komma till den där eftergiften, men det kanske tar en liten stund.
Mm.
Så det är inte fulridning, hej och hå. Ja,
man har ändå en plan. Alltså så här, du har ju en plan.
Ja.
Ett slutmål som är densamma som vi alla har egentligen.
Absolut.
Bara att vi gör på lite olika sätt.
Ja. Nej, jag har jättesvårt. Jag vet inte hur man gör.
Nej.
Eller jag kan säkert sitta upp och fixa till huvudet på hästen, men det är inte min grej.
Alltså får den på nacken är kanske inte det viktigaste. Men vilken är din bästa lösgörande övning då? Din favorit?
Åh, gud, det är ganska många.
Topp tre?
Nej, men jag gillar, framdelsvändningar gillar jag. Ja. Jättemycket.
Och de är också inte min häst. Nej. Jag tyckte det var så jobbigt.
Ja, precis. Ja, men jag gillar skänkelvikningar, tycker jag jättemycket om. Jag är ett övergångsfreak.
Men gör du skänkelvikningarna då? Vad gör du dem helst på diagonalen?
Det är lite olika.
Eller vill du göra dem bara inut från spåret? Eller?
Det beror jättepå vilken häst. Ja. Är det en yngre häst som inte, eller elever som är orutinerade, då gör de ju gärna på hörnlinjen. Så man vänder kanske lite rätt upp. En liten, bara in med framdelen och flyttar ut till samma långsida. Så det är lite olika. Men sen övergångar. Jag är ju ett övergångsfreak. Jag kan jobba övergångar typ hela tiden. Jag tycker det är så kul. Det gillar jag.
Och har du någon övergångsövning då som du kan tipsa om?
Nej, men man kan lägga bara beslut bokstäver till exempel. Varannan bokstav gör övergångsskritt. Skrittar några steg. Trav igen. Där är det mer bara att ta ut punkter. Men ska man liksom träna övergångar, då är det ju inte så här fatta galopp, galoppera fem varv, göra en övergång, trav, trava fem varv, utan då man lägger dem tätare.
Så att det händer många. Lite mer saker hela tiden.
Liksom. Precis.
Jag är ganska förtjust i volt tillbaka. Och så ställer man till vänster. Om man går i vänster varv, så man ställer till vänster i volten tillbaka. Ställer dem till höger och flyttar för höger skänkel tillbaka till spåret. Mm. Och så fatta galopp ut i den. För då är det så mycket olika saker som
hjälper.
Ja, men jag gillar
de där tusen frågorna.
Nej, men exakt. Man gör klart så hästen förstår att jag har gjort bågen.
Ja.
Nu ska vi göra det här och nu ska
för
vi göra det.
För det tycker jag om, för då blir det lite, då håller man både hästen och mig själv. Eller vänta, jag tycker det funkar bra.
Där kan man förvänd våld tillbaka. Det är en rolig väg tycker jag också. Ja.
När du då rider in,
då gör du motsatt, då börjar du med att vända in diagonalt från långsidan. Och där kan du också rida skänkelvikning in. Och så rider du den till medellinjen.
Vänta. Jag kommer i vänster varv. Rider genom andra hörnet. Vänder som att jag ska snett igenom.
Man kan ju vända senare på långsidan. Ja, men vi tar
en liten diagonal.
Ja, typ. Precis.
Och sen så vänder jag till höger.
Ja, så du vänder.
Och så kommer ut i höger. Och varför menar du att jag går skänkelvikning på den där lilla första diagonalen?
Ja.
Då går jag för höger skänkel. Och sen ska jag ändå svänga höger, för där är den ju för höger.
Precis.
Ja.
Det är bara att då är det viktigt att man, i skritt funkar ju, men så att man verkligen går till medellinjen, för det blir tajt på vägen ut. Om jag inte...
Och varför gillar du den?
Nej, men jag tycker dels så får man, den är ju också lösgörande. Och sen kan ju hästarna, just när man vänder ut mot väggen, då bromsar de ju gärna lite själva. Och jag är lite duktiga ryttare. Då kan jag också att de fattar galopp när de är på väg ut. Och då blir ju det lite samlande också. För hästarna bromsar ju lite själva när man vänder ut mot väggen.
Så du gör skänkelvikningen och själva volten i skritt. Och så fattar du galopp när du kommer ut mot spåret.
Ja, eller i trav.
Ja.
Mm. Det finns ju massa. Jag tycker det är kul att hitta på lite övningar och linjer. Mm. När man, det tycker jag. Så jag... Mina elever tycker det är lite jobbigt ibland. Jag kan rida kvartslinjen och så mitt för P, halv 15 meters volt ut. Och...
Men det är också, det tycker jag är bra och inspirerande med dig, att du är så otroligt noga med ridvägarna.
Mm.
Och det är ju jättebra tycker jag. För det är också svårt. Alltså jag har ändå ridit i hela livet. Det är inte alltid jag direkt kommer på vart den är och hur jag ska rida. Alltså, du vet. Och då tänker man också ibland som ridlärare att man förstår att det blir lite... huller om buller ibland.
Mm.
Och så här, när de, för jag tänker om man har gjort en ridväg, en lektion, och sen så vill jag ju gärna kanske upprepa den nästa vecka och att man påminner dem lite om den. För man behöver ju träna.
Mm.
Alltså jättemycket behöver man ju träna på den innan den sitter och man hittar timing och när man ska vända ur och vart man ska komma ut och lite sådana saker. Så det tror jag också är jättebra. Men vilken är din bästa del i ridhuset?
Fyrkantspåret?
Ja, det eller? Du kan vart som helst. På medlinjen, X. Det kan vara ur andra hörnet från kortsidan.
Oj, det var klurigt.
Vilken var din grej? Kommer du ihåg?
Jag tror att jag tycker bäst om andra hörnet från kortsidan.
Ja.
Alltså, från
alltså när du ska ut på kort, långsidan.
Hörn, kortsida, hörn, ut på långsidan.
Ja.
Den gillar jag.
Ja.
Och där gillar jag också att lägga en volt, om det ska vara så.
Ja.
Men det är ett trevligt hörn.
Okej.
Okay. Inte så förtjust i mitten på långsidan.
Inte?
Nej.
Nej, då måste man vara lite hitta på saker själv.
Alltså jag gillar ju när man just där, för det jag börjar ju säga, för kortsidorna, det är ju en sån här sida som folk, man glömmer bort. Det är något man bara ta sig igenom.
Ja, hörnpasseringar. Ja. Det är inte alltid man tänker på dem där.
Nej. Titta i ridhus. Nu ska jag inte dra alla över en kant, men väldigt ofta, ja, 9:30 på kvällarna, hur ridhusen ser ut, så ser det ut som ett ovalt spår.
Ja.
Det är inte rakt fram på kortsidan, utan det är liksom ett ovalt spår.
Ja, det är som att de var på 20 meters volten där.
Exakt,
hela tiden.
Precis. Ja. Så ser det ut. Och då brukar jag tänka det att ryttan har inte ridit, utan hästarna har ju liksom, ja, gått runt lite.
Ja.
Så jag har ju börjat, det är jätteeffektivt att rida kortsidan, och när man rider dressyr så är de guld värda. För det är väldigt sällan det händer saker på kortsidan. Det kanske är någon halt ibland eller så. Men det händer ju alltid efter en kortsida och törn.
Yeah.
Där händer det grejer.
Yeah.
Så jag börjar lite med eleven, och även när jag så här rider själv, att man kanske rider lite bogen in på kortsidan istället för allt ut på långsidan.
Yeah.
Och jag har märkt att hästarna blir väldigt fina, för då rider ryttarna verkligen kortsidorna.
Precis, då måste man göra den där hörnpasseringen så att man är klar.
Ja,
eller så att man också är förberedd för
exakt
eventuella övningen som kommer där.
Precis.
Framför sen. Liksom. Men det är också när vi har tränat det nu inför dressyrprogrammet, så har vi ju inte gjort saker de ska vara. Typ öka traven snett igenom. Utan det har gjort det på någon annan linje.
Ja.
Och varför gör man så?
Nej, men hästar, det är det som är så intressant. För när man börjar rida lite dressyrprogram och så, det tar inte många gånger innan hästarna lär sig, ah, diagonalen här ska vi öka.
Eller typ, här byter vi galopp.
Ja,
exakt. Svårt faktiskt på en hoppsätt.
Men då tänker jag, så här, för folk är så här, man upprepar saker så många gånger, som du sa, Gry. Herregud, det är ju samma som det var 94. Vrid om handen.
Ja.
Men om man säger till hästen, de lär sig ju väldigt fort egentligen.
Ja.
Och då tycker jag så här, kanske att man har tränat de här bara för att ryttarna ska, ja, där ska det vara en ökning och där ska det vara en skänkelvikning och så här. Men kanske man tränar den ökningen på något annat ställe, så man inte alltid bara ökar på diagonalen. För då kanske de springer iväg, och då blir inte övergången tillbaka.
Det är inte ridvägen som ska avgöra, utan att det är ridningen.
Exakt.
Eller man vill att hästen ska vara på mina hjälper, ja, inte nu tror jag att vi ska öka trav.
Precis. Exakt, precis. Nej.
Ja, men det tror jag också är rätt fiffigt. Det ska också, jag ska ju också aldrig någonsin igen byta galoppsnätt igenom.
Nej, men de lär sig ju så fort.
Så det kan mina hästar utan det.
Ja. Jo, men det är ju så. Nu byter vi varv, så byter vi galopp.
Ja. Och
det har ju märkt mycket hopphästarna framförallt, men även i dressyren. Just det här med byten, att det är ungefär som att det är en automatisk tempoökning.
Ja,
så kommer
det
de i en galopp, sen är det fullt sken efter det där bytet. Och då tänker jag så här, herre, hur gör de när de hoppar?
Ja.
För jag tänkte, då måste det ju gå så fort till slut så att, ja. Just det här, ja, att öva så att man kan, ja, byta galopp, rida på tvåans växel. Ja, men byt galopp på tvåan, så har jag tvåans växel efter bytet också.
Exakt.
Så det jobbar jag med ganska många hoppryttare faktiskt. Och att inte hästarna ska byta, kasta sig iväg bara för att man byter varv.
Nej.
Det är väl säkert smidigt när man hoppar, antar jag. Alltså, eller kommer själv, man, skönt när de byter. Man behöver inte tänka på det. De landar i rätt galopp eller byter galopp om de är i fel galopp.
Ja. Men sen, där tänker jag också typ som Kalesi, unghästen. Hon, när man lär hästarna byta galopp, då gör man det oftast snett igenom. Eller så har jag gjort alltid i alla fall. Jag kanske har gjort fel.
Ja, det är nog olika. Men det, är ju, ja, det handlar ju om att skifta galopp i början.
Ja, alltså, se att de har förstått.
Ja, och det gör ju också med hästens balans. Ja, det är ju sällan de springer, de i hagen springer de ju sällan i förvänd.
Nej.
Alltså, de byter ju själva.
Ja.
Det är jobbigare för dem att springa i förvänd.
Men det är väl mest praktiskt. Jag tänker sitta och tänker på det. Det är väl mest praktiskt, för du har längst sträcka och det är ett naturligt sätt att byta galopp.
Ja.
Det är väl inte så konstigt, tänker jag.
Nej. Nej, jag vet inte. Jag frågar det. Jag kan inte. Jag gör som det
man
känns.
Man ska vända rätt upp och öva galoppombyte där. Det känns ju jättekonstigt.
Jag vet inte om jag kan vända rätt upp i galopp.
Joho då.
Det kommer nästan när du ska rida lätt A här nu, Rebecka. Då kommer det.
Ja.
Ja.
2030. Det är tur att jag har lång tid på mig.
Ja.
Ja, så roligt.
Ja. Det är så roligt med hästar och det är kärleken till det här som vi håller på med. Att man, det är, som vi har sagt så många gånger, det är så roligt att hålla på med, men det också är roligt att prata om.
Ja.
Det är så knäppt. Okay. Att man kan sitta och prata om och teoretisera runt ridning och hästar.
Mm.
Lika mycket som man kan rida och utöva det.
Mm.
Ja, det är verkligen så härligt. Nu ska vi åka till Jönköping och få lite inspiration, ja, tänker jag.
Sen vi får tag på någon dressyrdomare som vi
pratar med oss. Ja, det ska jag lyssna på. Det är jätteintressant. Ja. För det skulle vi ju också.
Jag med, så att jag vet vad jag ska träna på. Ja. Och vart jag kan liksom samla de här pluspoängen.
Ja. Ta in mycket lyssnafrågor. För det kan jag tro vara många som kanske har mycket frågor kring.
Så var finns de här gratispoängen som man kan hämta som man glömmer bort?
Exakt.
Hur mycket kan man picka på med skänken de inte ser utan att de ser? Och när är det bäst att starta? Uh-huh. Det är mina frågor, sen får ni ha era frågor.
Jättebra, jag ska skriva ner, jag har ett gäng.
Ha ett mysigt, vad ska du göra? Ska du åka till Jönköping? Nej.
Nej, jag ska jobba och jobba och jobba, jobba. Det är jättemycket när vi kan.
Jaha, du ser.
Det är så när det är lov, då vill alla rida.
Ja, faktiskt. Ja. Ja. Tack för att du fick snå din tid.
Ja, tack för att jag fick vara här. Jätteroligt.
Hej!
Hej! Hej!